Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 10 augusti och Thomas Wilbacher går in på sin sista vecka som 40-åring.
Just det.
Va?
Jag trodde du skulle säga att jag går in i sin andra vecka, träningsvecka. Eftersom jag liksom kommit igång lite med träningen. Men det stämmer, 41 blir jag.
Mm. Hur är läget?
Mycket bra, mycket bra.
Hur har du upplevt de här första kvällarna av europeiskt kuppspel i enkelmöten?
Ja, men roligt. Väldigt kul. Alltså, det har varit bra fotboll. Det är någonting faktiskt som jag tar med mig från de här första kvällarna. Att det har varit ruskigt bra fotboll. Det har varit kul att titta på. Sen så blir det ju alltid vad man jämför med. Ligaavslutningen var ju ganska kall. Det var många lag som var utcheckade. Det var omotiverat. Och det har man då kombinerat med allsvenskan. Och det har vi pratat om tidigare. Jag hyser ingen jätterespekt för fotbollen som spelas i allsvenskan. Så har man kommit till de här Europakvällarna. Och det, ja, men det känns... Man glömmer bort lite att inte publiken är där. Eller så har man blivit van, det är väl konstigt. Fotbollen är hög kvalitet på.
På tal om att glömma bort, det är säkert många av er där ute som kanske inte riktigt kommer ihåg vad som har hänt de senaste dagarna. Eller några av er som rent av missat det. Ska vi ta ett svep och bara kicka igång avsnittet utifrån det? Från Europacups om starten tar vi med oss ganska få skrällar. Under onsdagen så gäspade sig Manchester United genom returen mot LASK från Linz. Inter kunde lite hackigt och krångligt avfärda Getafe. FCK vände på steken mot turkiska mästarna Başakşehir. Och Shakhtar Donetsk slog planenligt Wolfsburg. Ding, ding, borta hos Betsson. Dagen efter så var det Basel och kusarnas tur att knyta ihop redan avgjorda tillställningar. Medan Sevilla övertygande och imponerande la ett håglöst Roma på rygg. Och avslutade i och med det en sällan skådad resultatmässig slentriansäsong för IG. Giallo Rossi. Wolves tryckte ut Olympiakos och ikväll startar kvartsfinalspelet av Europa League således med Inter Bayer Leverkusen samt Manchester United mot FC Köpenhamn och fortsätter imorgon med Shakhtar Basel och Wolves mot Sevilla. Mums! Champions League då? Jo, men visst fasken blev det ändå lite spännande mellan City och Real Madrid, men efter en mardrömsinsats av den annars så säkra Rafael Varane kunde City till slut hålla undan ganska bekvämt och skicka de mesta mästarna på semester. Juventus hade ett 0-1 underläge att vända på mot Lyon, men fick som lök på laxen värsta tänkbara start och Memphis Depay slog in en straff redan efter 10 minuter i Turin. Detta tvingade således upp de vitsvarta till 3 gjorda mål, något man inte mäktade med. Man stannade på 2, vann striden men förlorade kriget så att säga. Och Cristiano Ronaldo, som vunnit allt och lite till genom karriären, brast ut i tårar som ett litet barn. Huruvida Maurizio Sarri grät eller inte vet jag inte, men det blev i alla fall det sista han gjorde som Juventus-tränare. Benvenuto Pirlo. Barcelona och en viss Leo Messi imponerade stort när Napoli viftades bort. Och på tal om att viftas bort, varför Chelsea ens åkte till München kan enbart hänvisas till turneringsreglementet. De var helt enkelt tvungna att ställa upp. Det brukar ju heta att motivation slår klass, men när både klassen och motivationen finns i samma ringhörna, ja, då slutar det så här. Bayern mot Barça i fredagens kvartsfinal. Oj, oj, oj. Så spännande den ska bli att följa. Hemifrån Allsvenskan och Svedala, fina stekheta Svedala, så tar vi med oss att Kalmar efter 7 svåra år, eller i alla fall omgångar, tog 3 ruskigt efterlängtade poäng. Och det är högst oväntat borta mot ett BK Häcken som nog hade tänkt att de lite bekvämt skulle smyga med i toppen. Blytung 3 även för Malmö FF som trots en man mindre i över 80 minuter kunde gneta till sig en 1-0 borta mot Falken. De himmelsblå hade stolparnas hjälp både 1, 2, 3 och 4 gånger, men bra lag brukar ju ha marginalerna med sig. Således är det kanske inte så konstigt att Gnaget hade de mot sig på Strandvallen eftersom man återigen stod för en klappusel insats. Det gula laget från Listerlandet joggade hem 3 välförtjänta poäng och Moses Ogbo visade än en gång hur bra han är när han får vara skadefri en längre period. 5 på de 4 senaste för Ogban och Mjällby distanserar sig från botten. Det kan man däremot inte säga om Blåvitt som i nöd och näppe fick med sig halva kakan från Öreskärt. Detta efter att en mycket tveksam straff flöjtats till bortalaget i matchens slutskede. Visst, Nordin Gerzic försvarsspel hittar du inte i någon skolbok. Men Emil Holm gick ner utan kontakt och det här ska vi återkomma till. 3 nya tunga för sega, envisa och köttiga Elfsborg bortom mot Östersund efter drömmål av Jeppe Karlsson. Och så ett Stockholmsderby som på förhand bara kunde sluta på ett sätt. Så blev det också eftersom allt är upp och ner den här säsongen. Ett stukat Bayern med flera tunga namn utanför elvan. Gick över till 3-5-2, fick tag i ett på förhand självförtroendefyllt Djurgården och släppte inte förrän segern kunde firas både på Dicken och den gröna jägaren. Billborn grävde fram en seger när det behövdes som mest och när nu 14 omgångar är spelade av årets allsvenska känns det faktiskt helt omöjligt att sia om vart Bayern är på väg.
Barabum, barabum, barabum. Ja, var är de på väg?
Ja, nej, men håll med om att alltså, just Hammarby säsong är nog den säsong som skiftat riktning flest gånger.
Ja, exakt. Ett tag var det lite AIK. Du vet, när de vann derbyt mot Hammarby. så kändes det som att de var någonting på spåren. Ja. Att AIK skulle komma igång och så vidare. Det var ju tidigt på säsongen när man verkligen såg Hammarby som ett starkt lag som skulle utmana om titeln. Kan de väl, jag vet inte, kan de fortfarande göra det?
Alltså poängmässigt så, visst, det är ju såklart en jätte missräkning ja. Av Hammarby att ha så många poäng de har efter 14 omgångar. Men rent avståndsmässigt så är ju alltså, topp tre är ju extremt inom räckhåll. Malmö ser ju väldigt stark ut för dagen och har ganska tacksamma uppgifter här nu på pappret kommande omgångar. Men kan Bayern komma in i en run på 4 raka segrar här nu, så det är klart att de kommer haka på.
Ja. Nej, men det var väl det jag tänkte på, att förra säsongen så hade de just en run som var väldigt stark. Och det var ju det man tog med sig in i den här säsongen. Och det kan man väl komma in i igen om man får ordning på sakerna.
Absolut.
Saknas det någonting med att Djurdjic inte är där såklart?
Ja, nej, men jag menar bara att liksom, just Hammarby har, det har varit väldigt mycket uppåt då kring Svenska Cup-gruppspelet och allt såg kanon ut och man gick på tvåans växel men man vann med 4-5 bollar ändå. Man tar in Paulinho och det känns på förhand som att man har ganska bra ersättare till spelarna som har lämnat. Och när man formerar laget i premiären mot Östersund så är det liksom, jaha, det här är ju... Det,
ja, men det fanns klart anledningar att tro på Hammarby så att säga inför säsongen.
Exakt, och sen så poängmässigt så... Det har ju hackat, men det har inte varit den här liksom 6 raka torsk.
Nej.
Men spelmässigt så har det ju sett väldigt, väldigt mycket svagare ut än vad det gjorde i fjol. Och för första gången på riktigt, riktigt länge så kändes ju Hammarby verkligen som ja, men, favoriten. Mm. Och det är väl någonting som har spett på just de här frustrationssvängningarna när det väl har gått emot i en eller två omgångar för Bayern. Men så kommer det någon match här och där som man vinner och man gör det bra och det, ja, men fan, det ser lite bättre ut och det här var ju en sån match också. Mm. Hammarby gör det jättebra. Nej, men... och Billborn är cynisk och byter spelsystem för att ta de poängen som måste tas och, men han var ju tydlig efteråt så här, ja, men det här är ingenting vi ska bygga vidare på. Det här var en smash and grab eller en quick fix eller vi var tvungna att konstatera att så som tabelläget är så behöver vi 3 poäng. Mm. Men jag vet inte, det var ju ändå inte en insats som kändes så här, ah, nu har Bayern hittat rätt och nu kommer det liksom, nu kommer maskineriet varvas igång här. Man vet ju fortfarande inte.
Jag läste Disco skrev, nu såg de ut som 2019. Det gjorde de väl inte, va?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Men det kanske kommer om de nu får självförtroende av 3 poäng. Jag har 2 frågor. Det ena är ju det jag sa att Malmö FF skulle vinna guld. Alltså att de är så tunga nu så att det känns som att de inte riktigt kan förlora. Så att de vinner ju inte heller 4-5-0. Det är inte helt bländande alltid. Men de tar de tunga segrarna och det är väl det som ofta liksom kännetecknar den mästare i slutändan. Någon slags kontinuitet i prestationerna och då kommer också vad det lider alltså mot, i de stora matcherna mot de bästa lagen. De stora prestationerna så att säga. När man får självförtroende med sig från en lång run. Det är det ena jag tänkte.
Ja, men jag bara, innan du fortsätter då med din andra grej. Just en sån här run är ju också så jävla karaktäristiskt för ett mästarlag. Att på bara 2-3 omgångar, alltså över tid så kanske det är en vecka, 10 dagar. Så tar de 3 segrar och lagen som konkurrerar i toppen kanske torskar en match och kryssar en match. Mm. Och så vips så har man distanserat sig med 5 poäng. Det är ju så Juventus till exempel. Mm. Att på en 3 omgångars period över 2 veckor eller 1,5 vecka. Så tar de 3 segrar och så faller Inter i någon match eller Napoli eller Lazio i någon match. Och så hux flux så har Juventus 6 poäng ner istället och skaffat sig en kudde att kunna liksom, ja men vi kan ramla någon gång. Det gör inte. Och det är där Malmö är just nu. De radar upp de här segrarna som gör att ett kryss eller en torsk för toppenkonkurrenterna, då går det ju fort.
Mm. Sen var det ju väldigt många som sa att Ola Toivonen skulle behöva tid på sig innan han levererade. Isak Kiese Thelin, vad ska han göra? Så här, inte han slut? Nu, det har ju visat sig vara 2 riktiga klassspelare i den här ganska begränsade fotbollsligan.
Och så Jo Inge Berget får man fan lyfta fram. Alltså, vilken formtopp han har prickat in här. Ja. Kanske den spelaren som symboliserar det liksom igångvarvade Malmö FF bäst.
Mm. Ja, men säkerligen. Nej, men den andra frågan var då Elfsborg.
Mm.
Alltså eftersom vi pratar då om, eller vi har pratat väldigt mycket IFK Norrköping. Vi har pratat Malmö FF, alltså Djurgården är ju där och smyger också. Men så här, vi har även hamnat på Häcken. Jag vet inte vad det är med Häcken, men det är ett lag som alltid är i toppen. Det är väl det som är med Häcken. Som gör att man pratar om dem. IF Elfsborg. Borås stolthet. Vad håller de på med? De ligger 4 poäng bakom Malmö.
Häckens USP är väl ändå att varje gång man tänker nu har ju faktiskt Häcken chansen att smyga med. Ja. Då torskar de.
Ja.
Det var ju samma sak igår. I det här läget, när då Norrköping har börjat tappa poäng, när det är lag som ska möta varandra uppe, Sirius har börjat också tappa sina poäng, men då har man Kalmar hemma, då har man Jumbon hemma. Då kan man inte torska med 2-0.
Är Danne klar? För jag hörde att han tränar med Häcken.
Ja, nej, han är inte klar.
Nej, okej. Okay. Men är det ekonomiskt man är inte riktigt överens?
Jag tror inte ens att det förs några diskussioner.
Nej.
Och att han tränar med Häcken är väl, som han själv uttryckte det, en sanning med modifikation. Okay. Han tränar bredvid Häcken.
Okej.
Okay. Han håller igång liksom på samma anläggning, men inte på samma
han
plan.
Han tränar på den anläggningen precis hur jävla mycket han vill.
Ja.
Det är så det ligger till.
Ungefär så.
Ja, okej. Okay.
Men vi får väl se vart han landar. Onekligen så är det ju ett par allsvenska lag i behov av offensiv kraft. Mm. Så jag skulle bli förvånad om man i alla fall inte har sonderat terrängen och kollat på, inte bara Danne utan även då Danne Larsson-typerna som finns tillgängliga.
Ja, säkert.
Men Elfsborg, vad är din fråga? Vad håller de på med?
Ja, om du förstår vad jag menar när jag säger vad är det de håller på med. De ligger 4 poäng efter Malmö FF.
Mm.
Ja, vann över AIK, jag vet inte hur stor triumf det är.
Exakt. Det är som jag sa i svepet. Alltså,
det är en klar trea. Liksom.
Mjällby var ute och jogge 90. Tog 3 enkla.
Och jag vet inte hur mycket man ska värdera en seger borta mot Östersund. Men de vinner med 1-0. Och de har en man utvisad. Ja, men Simon Strand tar röda. Det är ju bara 13 minuter efter som får spela 27 minuter. Och så då Östersund som jagar. Tar ändå den här poängen på tal om att vara tunga och starka. Det är en karaktärsseger tycker jag.
Mm.
Och på något sätt så är väl ändå AIK också en karaktärsseger. Alltså inte för att AIK är bra, men det är ändå det är liksom AIK borta, det är tungt och man ska ta de här 3 poängen. De gör det. Jag är imponerad av Elfsborg.
Men är det inte det vi har varit inne på då, när vi lite skojigt har lyft Sivert, vår kapten, vår härförare, vår fotbollsmässiga poolstjärna, att guidas utifrån. Alltså att hans spelsätt präglar lite mer Elfsborgs spelsätt senaste året. Att det är mer rejält, det är mer cyniskt, det är inte...
Kolla Per Frick mot AIK.
Ja, men exakt.
Hans aktion mot Nabbe där till exempel. Men det är på något sätt, om det är Sivert...
Helt sjukt att Nabbe får gult kort. Ja. Ensam i den situationen faktiskt.
Ja, men det är bra att du säger det, att inte jag säger det. Men det är ju faktiskt helt sjukt.
Ja.
Han skakar ju av sig honom. Fan, slutar sparka på mig 3 gånger. River och sliter i mig. Fan, släpp mig liksom.
Alltså, varnar man Nabil Bahoui i den situationen, då måste man också varna Per Frick.
Ja. Sen är jag är superteam. Liksom, både Nabbe och Per Frick.
Mm.
Så att känslorna... Det är så att känslorna stormar. För att domaren gör fel i det läget. Det är ett gudkort. Det är väl inte hela världen. Men det är överlag... Väldigt mycket material till det här Twitterkontot som tar upp svenska domares misstag.
Mm, domarnivån va?
Domarnivån heter det.
Ja, fått mycket,
en omgång så kan Twitterkontot domarnivån liksom bara välja och vraka.
Ja, det är faktiskt otroligt.
Det är usel nivå på domarna i allsvenskan.
Ja. Det var ju även igår då, alltså en boll inne bakom stolpen. Och då behöver man ingen målkamera för att säga, var den inne eller inte? För det
AIK.
Exakt, det brukar ju många tendera att vara lite snett på när man ska då föra i bevis att en boll var över linjen eller inte. Att man använder en bild från en vinkel när bollen är i luften där det så här, visst, det kanske skenbart ser ut som att den är inne, men man kan inte säkerställa det. Och någon börjar prata om
jävla... Hammarby som var väldigt...
Ja, och sen så nu för några omgångar sen var det väl Blåvitt tror jag som hade någon boll. Och det pratades om att man ser skuggan innanför linjen.
Ja, hur står solen då?
Ja, exakt. Det är ju en hyfsat
viktig parameter.
Ja. Men som igår då när man ser Mjällby-målvakten hålla i bollen mot stolpen rakt bakifrån. Då kan man ju med säkerhet säga att hela bollen är bakom linjen.
Ja.
Men det såg inte domarna. Vi ska återkomma till det här med straffarna alldeles strax. För det var ju som sagt ytterst tveksam straff som tilldelades IFK Göteborg. Jag lägger ingen större värdering i det, utan vi ska istället prata om någonting annat gällande det. Men jag måste bara, så på tal om Elfsborg.
På tal om Elfsborg, kan vi inte bara skicka en golas till domarkåren?
Jag har
Steffi Pepsi får fan... Jo, men då får du ta en till. Då får det bli 2 golars i avsnittet.
Okay.
Fet jävla slev golars över domarkåren i Sverige.
Vi kanske ska...
Skärp er för fan!
Vi kanske ska bjuda in, Steffe Pepsi.
Ja, det tycker jag.
Kör lite domarsnack.
Fan, det har varit mycket fokus på domare. Ja. Med Strömbergsson och alltihopa. Så att, det kan vara läge att Steffe Pepsi får snacka ut.
Ja. Jag ville bara lyfta Josef Okumo i alla fall. I Elfsborg. Unga mittbacken. Mm. Som,
slaktade mot AIK för övrigt också. Alltså, han lägger inga fingrar emellan.
Nej, det gör han verkligen inte. Samtidigt som jag tycker att han är en ganska vårdad spelare och otrolig i luften.
Det måste vara roligt att han är, alltså, det får man fan ta. Jag såg att det var många som blev irriterade också. Man la ut en bild efter matchen mot AIK som han hade vunnit då. När han kom in med båda bena sträckta, sulen uppe. Ja. Så här vinner vi allanska något liknande. Alltså, det finns något humoristiskt i det också. Jag tycker att det är liksom, det var skönt gjort. Ja, det kan vara skön snubbe med lite självdistans.
Precis, samtidigt som att om nu AIK gnäller på en sån bild att så säga, vad är det? Och nej, jag säger bara att alltså, jag lyssnade på Testa Störs avsnitt i morse när jag var på väg till Kungstensgatan här. Och då mindes, jag kommer inte ihåg om det var Hoffman eller Svanen, men då liksom glorifierades det då att 2010 när AIK var i samma utsatta position, ja, då sprang i alla fall Bojan Djordjic rätt in i någon spelare med saxen öppen och bara slaktade honom, tog ett gult kort, skällde ut spelaren han precis hade liksom kapat, och sen så skällde han ut hela laget också. Att det är så här, ja, ibland är det ju det som behövs. Och jag menar, när Elfsborg kommer då till Friends, de vet att här ligger AIK ner, de blöder. Alltså, ska vi sparka på någon som ligger, eller ska vi vara lite sympatiska och be om ursäkt för att vi är Elfsborg från lilla Borås som aldrig vinner borta mot AIK? Då går de ut och så pang, bara smäller det direkt. Mm. Och Elfsborg visar att ska ni slå oss idag eller ta poäng av oss idag, då får ni ta kampen. Ja. Och det gjorde ju inte Gnaget. Utan, och, alltså, så här, ja, precis som att AIK behöver kanske en släng av det där i ett utsatt läge i botten av tabellen, så tror jag att det är väldigt mycket medicinen som har tagit Elfsborg till toppen av tabellen. Att vi kan inte längre springa runt och tro på framtidens fotboll som Jimmy Thulin ska ha i sina pärmar och i sina teoretiska genomgångar, utan väl ute på plan, ja, men då kan vi jobba vidare med det, men det behövs också en betydligt mer rejäl karaktär från laget.
Ja, men det här är två parametrar som jag tycker man glömmer bort lite i den moderna fotbollen när allting ska handla om liksom fart och fläkt och fantasi. Och, ja, men man spelar nerifrån och sen så har man högpressad. Det går ju alltid i vågor, men någonting som man verkligen har glömt bort, det är ju vinn flest närkamper. Alltså, vinner man flest närkamper, vinner man till och med överlägset flest närkamper, ja, då har man väldigt stor chans att vinna matchen också. Och en annan sån grej som man heller kanske inte pratar jättemycket om i dagens fotboll, det är det här med att vinna andra bollar. Där tycker jag AIK är dålig också. Så att om du inte vinner närkampsmatchen och inte vinner andra bollsmatchen, då kommer du förmodligen förlora.
Det där är ju också delar av spelet som föder en tro på någonting inom laget. Alltså det föder energi, det föder ork sista 10-15 minuterna. Det föder en mentalitet att vi viker fan inte ner oss. Och det där tror jag verkligen är en match i matchen väldigt många gånger. I synnerhet en sån här säsong när det är tomma läktare. Det är verkligen 11 mot 11 på en öde allsvensk arena. Det finns ingen energi att hämta från Norra Stå eller Slakthuskurvan eller vad det nu är för vägg man har bakom sig. Och en hemmapublik som antingen är med en eller emot motståndarna och så vidare. Utan det är där ute på plan som det avgörs. Och då tror jag det är laget som, ja, men agerar mest synkat och mest av en karaktär att vi kommer inte lägga oss ner. Tror jag har jävligt mycket att vinna. Alltså.
Jag tror kanske ännu mer i allsvenskan än om man jämför med toppligorna.
Ja, men kolla bara på Hammarby som vi började det här segmentet med. Alltså, i ett Hammarby som flög fram i fjol och det var kombinationsspel och trianglar och det var Bojanic smörkniv genom lagdelar och det var fart och fläkt och teknik på yttrarna. Vem tycker alla unisont är Bajens bästa spelare i år? Ja, det är Gustav Ludvigsson. Mm. Det är inte mycket det är inte mycket liksom samba och yoga. Nej. Bonito där. Det är borra ner huvudet, kör, kötta, buffla, ge inte upp, spela enkelt, ta smällarna, ta närkamperna. Alltså, du vet, det kommer ju en bit på. Ja. Det kommer en jävla bit på.
Det är så det allsvenskan är liksom. Det är så man ska bygga lag i den här serien.
Ja. Innan vi släpper allsvenskan bara och går vidare, jag vill prata om det som hände då i straffsituationen mellan Örebro och IFK Göteborg. Har du sett straffsituationen?
Ja.
Misstänker att du inte rattade in Bern Arena och kollade Örebro Blåvitt från vissla till vissla så att säga.
Jag var på Kärrtorp och spelade fotboll.
Ja, spelade du fotboll alltså?
Nej, mina tjejer spelade.
Tänkte väl. Det är då IFK Göteborgs Emil Holm som kommer farande längs högerkanten, bryter in i straffområdet och Nordin Gerzic... Alltså, vad är det för försvarsspel? Det kan man ju diskutera. Han har ju, han har varit med länge, Nordin Gerzic. Han då glider i en ganska rejäl satsning. Men Emil Holm viker inåt då, så att Gerzic missar bollen helt och hållet. Missar även Emil Holm. Men Emil Holm ser ju möjligheten att här finns det ju en så pass tydlig tackling i en så pass hög fart att om jag lägger mig ner här så kommer det se ut som att Nordin Gerzic kapar
på
mig.
På något sätt vidrörde mig.
Ja, exakt. Sagt och gjort, han lägger sig. Jag förstår att en domare blåser. Men hade man haft VAR, till exempel, så är jag ganska övertygad om att straffen hade korrigerats då. Och inte,
nu vet man inte ingenting med VAR med tanke på hur de fattar beslut där uppe i VAR-rummen. Men, jag köper,
du förstår vad jag menar. Och på samma sätt som att jag är dels är jag en förespråkare för att man inte ska ha VAR, men jag är också en förespråkare av att dåligt försvarsspel. Han får skylla sig själv, Nordin Gerzic, där. Att han ger Emil Holm möjligheten att utnyttja en sån där tackling. Man kan ju ta som andra exempel när målvakter kommer ut och är ute i ett straffområdeshörn, slänger sig efter bollen och den anfallande spelaren bara petar bollen åt sidan och faller på händerna och armarna ut till inspark. Nej, det hade inte blivit någonting av det, men varför ska målvakten ner där i full fart och kladda efter bollen och ge anfallaren chansen att ja, men då lägger jag mig bara mot dina armar. Så kommer det bli straff. Alltså dåligt försvarsspel.
En övertro på sin egen förmåga.
Det ska ibland straffas, ja. Så är det. Men det jag då reagerade på, det jag tänkte på, det jag skulle fråga dig som supporter var att jag då såg en av våra vänner i BB-podd, Patrik Glimberg, skrev då sina liksom, korta reflektioner efter matchen på Twitter och så skrev han, i Blåvitt filmar vi inte. Som att såhär...
Jag såg inte det. Även, Glimberg.
Ja, det gjorde han. Och då, Emil Holm har ju filmat till sig straffar förr, va? Den här allsvenska säsongen.
Det var en del som snurrade, en del situationer.
Ja, så jag tror att så här, nu blev det en gång för mycket för just den här spelaren. Så att nu har till och med egna supportrar så här...
Jag minns inte hur det var med Gillardin om de egna supportrar gick emot. Nej, det gjorde de banne mig inte. Det gjorde de inte.
Okay. För att här är det ju verkligen så här, vilken fot ska man stå på? Å ena sidan, en straff i 85 underläge med 1-0 blir till ett kryss. Så att man gläds ju med poängen och den är livsviktig tabellmässigt och så vidare. Men om man då som supporter så här, fan, jag ser inte gärna att våra spelare i det här laget filmar och lägger sig.
Det är ju återigen problemet med liksom att folk har problem med filmningar. Det är enligt mig ett problem. Filmningar är liksom en del av sporten. För man måste komma ihåg, vi har varit här förut, Gusten.
Ja.
Jag har varit på den här platsen förut. Hur såg det ut på 80-90-talet, början på 90-talet, men framförallt slutet på 80-talet? Det var ju liksom de råbarkade fysiska spelarnas fotboll. Det var liksom den brittiska fotbollen på bruna gräsplaner. Terry Butcher som blödde över hela jävla kroppen. Det var fotbollen liksom som lirades där då. Är det vi vill ha? Nej. Men för att då skydda sig så började anfallsspelarna, med Maradona i spetsen såklart också, att förstärka situationer. Men kolla på en gammal match med Maradona. Det räcker med att kolla på dokumentären om honom. Hur jävla hårt han tas och hur lite han får med sig från det.
Första och enda gången tror jag liksom man pratar om Emil Holm och Diego Maradona i samma andetag.
Nu gjorde vi det två gånger. Första och sista. Som supporter så kan jag känna liksom att en spelare filmar. Det är inte en identitet av en klubb.
Alltså, fast jag fick intrycket inte av att Glimberg menar på det. Att IFK Göteborg filmar vi inte. Och så är det med den saken. Så att, hör ni alla spelare.
Vad är IFK Göteborg? Är det fler saker de inte ska göra? Ta frisparkar, sparka ner dem bakifrån, kom med sulor. Liksom. Ta gula kort som också är ett regelöverbrott. Ganska kraftigt regelöverbrott. Om du kollar i domarboken. Eller från domarnas perspektiv så är en filmning lika illa som en riktigt ful kapning, det vill säga gula kort båda två. Ska man sluta med det också då? När Albin Ekdal tar ett gult kort mot Schweiz. Ska vi inte hålla på med det? Ska vi låta han göra mål då istället? Eller vi då liksom kommer fria...
Eller Glimberg.
Ja, Glimberg. Fan, höjde nu. Nej,
jag ställde bara frågan. Ja. Jag tyckte ändå det var en intressant reflektion.
Det är konstigt att supporterna ska prata om liksom så här, det här är vår identitet, så här gör vi inte på plan och så vidare. Så här, hårda tacklingar en del av spelet, filmningar en del av spelet. Händer ibland händer det inte.
Det kanske är att dra saker och ting
sen
till sin spets.
Sen kan man ju tycka liksom så här, jo, det som kommer hända med Emil Holm nu i efterhand är att domarna kommer ha ögonen på honom. Mm. Så att nästa gång, när det är straff, kanske han inte kommer få straff i och med att vi inte har VAR. För att då domarna, inte att de vill straffa honom, men att de vet om att det är en spelare som lätt lägger sig.
Det vore ju jävligt kul.
Det har ju hänt flera. Krasic fick ju inte en frispark till slut när han spelade i Juventus.
Ashley Young hade ju lite samma sak i United. Det är ett par år sedan. Men han hade ju ett par helt overkliga filmningar. Efter det fick han ju inte en frispark med sig. Jag skulle bara säga det, att det hade varit jävligt kul om de beryktade kvartssamtalen som lags kategori C-supporter och firmer kan ha med spelare eller tränare eller vad det nu kan vara. Mm. Om liksom wise men knackar på och se mig om.
Vi ska ta några filmer.
och så är det liksom. En sak ska du ha jävligt klart för dig. Emil Holm. IFK Göteborg. Där filmar vi inte. Minsta lilla jävla överdrift från din sida till. Då ryker bilen och vi har koll på din jävla...
Du är kär och fjädrar. På paddan, vet du, rätt ut från Göteborg. Ja, men hon sitter där under kanalerna. Ja.
Hälsa syrran. Nu står du upp nästa gång du får en smäll. Hör du det? Ja,
Glimmar får gå ner och ta det kvartsavtalet själv. Då,
det hade varit så jävla kul. Ja. Jag skulle bara ta det till sin spets då, eftersom du gjorde det med då, motargumenten. Ska man sluta dra i tröjor och sparka ner någon? Eftersom det också renderar ett gult kort. Nu är ju dina tjejer bara 11 år. Mm. Men låt säga att det börjar bli viktigt på riktigt. Att när man kanske till och med börjar räkna mål och så vidare.
Det var det igår.
Man kan vinna en match.
Så var det igår.
Vad säger du i denna utbildningsfas till unga spelare om filmningar och furbon?
För det första, som alltså man pratar om dra i tröjor, gula kort och så hade vi en situation faktiskt i matchen igår. Första gången som jag ser på tjejfotboll med min egen dotter. Där en spelare är på väg att komma fri. Alltså hon går förbi henne. Där hon tar tag i mer eller mindre ett livtag och liksom drar i tröjan så hon inte kommer förbi. Så alla stannar upp. Det är ju liksom frispark och deras föräldrar skriker och självklart också deras ledare. Men domar blåser inte. Det är ju sådär i liksom flickfotbollen. Det ramlar ner någon 14-åring som dömer. Och det är väl bra, för annars hade vi inte kunnat spela matchen. Men de är sällan väldigt bra på att döma. Så allting stannades upp sådär. Men Stella gjorde ju det för att jag har sagt till henne att ingen kommer förbi det. Om någon kommer förbi det, då är det bättre att du tar en frispark. Och det är ju utbildningssyftet, tycker jag.
Ja, men filmningar och förstärkningar så här.
Det är liksom att sätta någon slags mentalitet i dem. Fan, snart ska de börja pubertera. De har redan börjat pubertera. Och snart ska vi åka till Finland och spela om pokaler. Då är det på riktigt. Och det dröjer inte lång tid innan fotboll handlar om resultat. Det är fotboll faktiskt där.
Så filmningar och förstärkningar.
Alltså så här, lyckas någon filma till sig en straff, då är det jag som applåderar, om man säger så. Men vi är inte, alltså i ren förmåga så är vi inte där än. Okay. De får lära sig lite fotbollsrörelse först. Men jag lovar dig att jag är kvar och tränar det här laget om några år. Då kommer jag definitivt säga till dem att ramla. Isak sa ju det. Han var ju vansinnig på sina tjejer i Hammarby. Mm. För att de inte ramlade i straffområden och de hade fått straffar. Att det tror jag nog är bra att lära barnen att förstärka lite. Och dra lite i tröjor ibland också.
Svensk fotboll i all ära. Det var ju högoktanig Europacup-fotboll hela andra halvan av förra veckan. Vad tar du med dig från matcherna och planerna och resultaten?
Ja, men så, några imponerande prestationer. Du var inne på det i svepet. Om man bara tar den här kvällen med Bayern München och Barcelona. så har ju en svår match för Chelsea att åka till och liksom göra någonting. Jag tycker att de är bra första halvleken också. Det är inte så att de åker dit och liksom ställer ut skorna. De är okej. Men Bayern München, vi har sagt det förut, de är så mycket bättre än Chelsea. Så det finns liksom inte en möjlighet för dem att göra någonting.
Nej.
Så det blir en väldigt speciell karaktär. Och sen då matchen mellan Barcelona och Napoli. Jag tycker att vi hamnar lite på samma, att Barcelona är så pass mycket bättre. Det är olika nivåer. Så att, ja, på tal om tjejfotbollen, liksom, man nivåindelar matcherna, så är det här då extra svår mot svår kanske. Nej, men då vinner det extra svår liksom 99 gånger av 100.
Så var ju känslan också att Messi...
Ja, han bestämt sig.
Ja, exakt.
Ronaldo ute.
Nu är det vi som inte ska snubbla här.
Absolut. Sen har de ju värsta tänkbara lottningen. I och med att de först då får Bayern München och i semifinalen så kan man ju ändå tänka sig att de får City, va? Det är Lyon eller City.
Ja, men när det är fair and square från början, alltså i matchen mellan City och Lyon, så får man väl ändå utgå från...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Att City ska lösa det där ett par gånger fler på 10 försök än Lyon.
Definitivt.
Tvärtom. Och då har jag med mig att Lyon slog City i fjol. Jag vet. Mm. Det behöver ingen påminna.
Ja, och Lyon är jättebra. Det har vi sett mot Juventus, men City på återigen en annan nivå. Så att det hade varit extremt imponerande av Barcelona om man lyckas dels då slå Bayern München, men sen även Manchester City. Mm. Så, men jag tror att den är lite för tuff för dem. Jag tror inte de riktigt är redo. Det krävs en Leo Messi i dunderslag. Problemet lite med Barcelona som jag har också, det är att det inte är så tätt defensivt.
Nej.
Alltså det är inte ett ramstarkt lag det där.
Jag har ju svårt att se Bayern München nolla.
Men det hade varit en sak om de hade haft ett superförsvar och Messi. Men det är inte riktigt Barcelona.
Ändå 3.50 på Barcelona mot Bayern München. På Betsson.
Ja, det är klart att det lockar.
Det är länge sedan man hade Barca
3.50 i Barcelona. Så Bayern München ser så fruktansvärt jävla bra ut.
Ja, det är väl ett ganska tydligt kvitto på just det. När man får dem
Bayern München som favoriter mot City. Jag vet att båda är favoriter till att vinna. Alltså båda ligger på ungefär samma favoritskap.
Ja, vi kan väl säga som så att inför kvartsfinalerna här nu så är vinnarspelen borta hos Betsson alltså. Manchester City favorit till 3.25. Bayern München tätt bakom 4 gånger pengarna. Sen är det ett hack ner till 6.50 PSG. Barca 8 gånger, Atletico Madrid 9, Atalanta 13, Leipzig 21. Och Lyon då får ju gälla som mega dunder dark horse 41 gånger pengarna.
Oj. Ja. Ja. Och det är ju också på grund av vägen de har fram.
Och det är ju såklart också det sämsta oddset här. Alltså jag spelar ju hellre City till 3.25 än Lyon till 41.
Såklart.
Alltså jag hade velat ha 100 gånger pengarna för att ens titta åt Lyon. Mm. Så lite tror jag ens att de har en sportmössa i det här slutspelet. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt högt på Barca. För att besitta Messi, för att också besitta en väg dit som gör att jag tror att går Barca till final så vinner de ju finalen. Det är ju kvarten semin som är de stora hindren för Barcelona. Men ja, jag vet inte vilken sida jag väljer. Det ska bli jävligt spännande. Nej,
det
i alla fall
att
se de här matcherna
med det här också, i och med att det är bara enkelmöte och över 90 minuter. Jag skrev min krönika efter Bayern München matchen också, att det blir som ett mästerskap. Vi ser skrällar hela tiden i mästerskapet, med Kamerun som 90 går långt eller ett Grekland som vinner hela skiten. Alltså det går bara när det är enkelmöten. Mm. När det är riktiga slutspel.
Det blev ju dock så att den största rubriken från åttondelsrundan kom från Italien och Turin. Maurizio Sarri fick gå efter Juventus uttåg mot Lyon. Spontan känsla när du nåddes av nyheten?
Jag är inte alls förvånad.
Det var så?
Ja, nej, nej. Alltså att han skulle få vara kvar efter att ha åkt ut mot Lyon, det fanns inte på kartan. Dels är han inte riktigt lustil i Juve. Han har haft ett helt år på sig att spela det här sarismo som har blivit ett ord i det italienska språket numera. Det har han inte lyckats implementera i Juventus. Och det har också varit ett problem för ledningen. Han skulle ju komma så skulle Juventus spela en fotboll som man inte sett Juventus spela på väldigt länge. Och det har han faktiskt misslyckats med. Utan det har snarare varit liksom ett lite mer cyniskt Juventus, tycker jag. Än då det här ilsarismo som går åt snabba kortpassningsspel som Napoli spelade. Och Empoli för all del där han var tidigare.
Det har väl snarare varit det du precis pratade om som Barca saknar. Alltså, det är inte ett ramstarkt Barca med Messi. Men i Juventus så är det ett ramstarkt lag med Ronaldo.
Exakt. Och lyckas man då inte nå i och med att ligatiteln förväntar man sig från klubbledningshåll att man ska ta, så lyckas man inte gå längre i Champions League som är så uttalat mål. Ronaldo, han har kommit dit för att de ska ta Champions League-titeln, inte för att vinna ligan. Det kommer de göra även utan Cristiano Ronaldo. Men det har ju handlat om att ta kungen av Champions League och så gå hela vägen. Så åker man ut i kvartsfinalen mot Lyon. Det har då landat på den sportsligt ansvariga. Sarri och för all del den andra sportsligt ansvariga från ett steg upp, det vill säga Paratici, som också förväntas få lämna här.
Sportchefen, alltså. Han har fått gå.
Är det officiellt eller?
Ja, det vill jag.
Ja, okej. Okay. Men jag skrev det så här, för alla snackar om, alla Mercato-experter i Italien twittrar om att nu hänger Paratici löst, och då twittrade det, var många som skrev tillbaka till mig att nej, men det är inte officiellt. Sen hamnade jag på Kärrtorp och sen hamnade jag i någon slags tränings run med min kusse och i en pool, så att jag följde inte.
Okej, okay, att Sarri i alla fall har fått lämna, det kanske inte kom som en chock för dig.
Oh nej.
Men att det bara timmar senare kom att ny tränare blir Andrea Pirlo måste väl ändå ha förvånat.
Ja, det förvånar alla. Det var ingen som hade förväntat sig det. Alltså Andrea Pirlo tog ju över U23-laget för en vecka sedan. Och han har ju inte tränat innan det.
Alltså så han måste ha hållit ett par jävla träningar.
Han måste ha varit fantastisk på de träningarna. Man kan se Andrea Pirlo i Juventus på lite olika sätt. Dels att han är någon slags, som man säger i Italien, traghettatore. Han som kör färjan hela vägen in i hamn. Och sen så byter man.
Vad hette han, kapten Ynkrygg, som lämnade?
Ja, du menar Francesco Schettino.
Schettino.
Ja. Båten liksom fylld med barn och familjer. Han sätter sig i motorbåt och brassar in till land. Sanslöst jävla beteende jämfört med Titanic-kaptenen. Liksom.
Ja, eller vad heter han? Sully.
Ja.
Som tog ner flygplanet i Hudsonfloden och var sist av.
Herregud alltså.
Men har du något senaste på Schettino? Vad gör han idag?
Alltså, jag vet att han satt i...
Lever han i exil fortfarande?
Det är någonting som jag gillar med Italien. Jag ser någonting som jag gillar med Italien just nu.
Husarresten.
Han är så fin. Men han... Just det. Han vill ju hellre sitta i häkte, kommer jag på nu. Jag läste en intervju. Han ville hellre sitta i häkte. För han... Det kom ju fram då. Eftersom strålkastarljuset...
För de som inte vet vad vi pratar om, så är det alltså en färja som förliser.
Nej, färja, det är ett kryssningsfartyg. Men färja är en färja. Alltså, vi säger färja för att vi är från Stockholm och vi har Ålandsfärjan. Men det är ju ett kryssningsfartyg.
Okej, okay, ett kryssningsfartyg...
Färja åker över till Yxland med.
Ett kryssningsfartyg går på grund.
Utanför Giglio, Toskanakusten.
Ja, 2012?
Typ.
Och kaptenen pyser.
Båten tar det stora, stora, enorma kryssningsfartyget. Tar in vatten och Ciccio Schettino, han drar med motorbåt. Och då, där är också italienska fantastiska. Då får ju, media får ju tag på ljudupptagning. Alltså det är samma med Calciopoli. Mm. Så man kunde ju lyssna på hela härvan liksom, via samtal som Moggia haft eller vem det nu var. Nej men eller läsa transkriberat då i Gazzetta dello Sport. Han dammar iväg, hamnar i alla fall i husarrest. Under husarresten, när alla strålkastare liksom är på honom och hans liv, då framkommer det ju att han har haft massa utomäktenskapliga relationer. Och han är i husarrest med frun. Så han bönar ju och ber i tv-kameran om att få lämna husarresten, hamna i häkte. Så han sniffer, såklart så frugan vansinnig på honom. Liksom. Han får ju ett helvete där inne, vilket han liksom verkligen, verkligen förtjänar.
Ja.
Nej, så han blev ju Italiens mest hatade man och är väl det fortfarande.
Tuff konkurrens finns det ju där nere, men
ja, det,
förmodligen. Verkligen. Topp 5 är han ju. Fortfarande.
Topp 5 2020 skulle jag säga att Schettino ändå ligger.
Ja, men Pirlo är då motsatsen till Schettino.
Ja.
Han tar båten i hand.
Båtjäveln välte ju, vet du. Ja. Och låg där.
Exakt. Ja, men det var ju, alltså, det var ju obehagliga scener.
Ja, nu skrattar vi liksom åt kapten Inkrydd rygg. Men ja, det var obehagligt.
Pirlo i alla fall motsatsen här. Du var på väg någonstans med det.
Man måste se det på kanske lite olika sätt, att han dels då är inte en interimtränare, men ändå att man har kanske en plan B och en plan C om det inte funkar med Pirlo. Vad det nu skulle vara, dit har inte riktigt kommit i tankarna. Det var ju många som spekulerade om Pochettino till exempel direkt när det var klart.
Förra veckan pratade vi om Conte.
Nej, men det är ju starka signaler också på att Conte trivs i Inter och att liksom snack har varit snack, att det har varit markeringar från ledningen i Inter mot Conte och att han kanske då rättar in sig lite i leden. Han lär ju också nu se möjligheten att vinna Lo Scudetto i och med att Ronaldo är osäker också.
Mm.
Han tror jag inte är så här supersugen på Juventus nästa år. Alltså bara så här, nu, sen kan det ändras. Han kan komma till träningsanläggningen, träffa Pirlo och allting blir fantastiskt.
Även fast Ronaldo kanske inte har alltså en fysik som talar för det, så är ju ändå Ronaldo 35 plus under nästa säsong. Mm. Han har ju inte jättemånga säsonger kvar att stapla titlar på hög med. Mm. Således så tror jag nog ändå han tänker, okej, vänta, har jag råd med ett projekt som kanske ska bära frukt om 2 säsonger eller 3 säsonger, eller ska jag gå till det laget som har chansen nu? Det pratas ju PSG nu, att Jorge Mendes ska träffa Leonardo i Lissabon när Champions League-lagen samlas där. Ja, jag vet inte. Att flytta på Cristiano Ronaldo är ju såklart en jätteaffär som man inte bara gör, men jag kan tänka mig att valet av Pirlo, eller så måste det väl vara, valet av Pirlo signalerar att nu startar vi ett lite mer långsiktigt projekt snarare än att vi tjackar ihop ett dream team för att ta en buckla. Absolut. Omgående.
Ja, att man tänker lite åt att man har inspirerats, ska jag säga, av Chelsea till exempel, där Lampard har tagit över. Att Juventus kanske inte tycker att det finns så jävla många så här superalternativ som bara kan gå vinna eller gå till final i Champions League. Det kan nog vara ett långsiktigt tänkt, men sen så måste, alltså är du i Juventus, så måste du göra resultat, annars ryker du. Sen så kanske han har lite mer tålamod. Juventus ledning, om de ser något, går till en semifinal i Champions League och kommer 2-3 i ligan, så kanske det finns då tålamod vidare. Men skulle man göra dåliga resultat i Champions League och missa ligatiteln, då tror jag inte att det finns så jävla mycket långsiktigt tänk i Pirlo, utan då tar man om det. Och det där, alltså vi pratar om Italien, Pirlo får ju visa att han håller. Håller han inte, så håller han inte. Det är inte så att sportsliga ledningen inte kommer se det. Med full koll på det där.
Matri, assisterande.
Bästa polare.
Det är ju ändå kanske ännu mer uppseendeväckande.
Ja. Nej, men Matri har man ju inte riktigt sett som en... Alltså, det ska sägas här. Jag sa i förbifarten nu bara, hans bästa polare. Familjen är bästa polare.
Mm.
Så han har ju, alltså, bokstavligen tagit in sin bästa polare.
Matri har ju utseendet emot sig, för man tänker att han kan ju inte någonting. Eller hur? Exakt. Han är så snygg. Alltså, det blir lite så här bimbo.
Lite Schenkenberg.
Ja, visst.
Jag sa det bara.
Ja. Ja. Nej, men,
när han var med,
vad har han, alltså, vad han gjort då?
När Fångarna på fortet var Fångarna på fortet på riktigt på 90-talet, eller när det kom där i slutet på 90-talet. När man då hade liksom karaktärer med i lagen, någon smidig, någon stark. Starka var ju väldigt så här,
Magnus Samuelsson.
Magnus Samuelsson, när de skulle dra upp de här kanonkulorna från sjön liksom, och sätta bena emot.
Ja, eller,
liksom,
kanske, eller kanske svärdet, det mest klassiska, svärdet på repet.
Ja, men exakt, svärdet på repet. Och då vart ju Marcus Schenkenberg, för han ser ju stark ut. Men på den tiden, på 90-talet, så hade man ju koksalt och silikon i musklerna. Jag vet inte om Marcus Schenkenberg hade det, jag tror det. Men när han i alla fall gick in där, så han kunde inte rucka på det där svärdet en enda millimeter.
Han klev även upp till Fader Fouras.
Och bränner.
Och brände. Jag tror, nu saltar jag så det bara sjunger om det. Men det kan väl kanske ha varit Schenkenberg som åkte på då frågan. Jag har två mynt som tillsammans är 6 kronor. Det ena är inte en 5-krona. Hur går det ihop?
Mm. Då rök han.
Då rök han. Och så säger Fader Fouras, det är det andra. Ja. Så pilar ner för den här trappan. Ja.
Men så, Alessandro Matri, vi får väl se. Alltså, vi vet, det är det som är grejen. Det går inte att analysera situationen. Det enda man faktiskt kan säga är att det är en risk som Juventus tar.
Det skulle fråga då bara...
för andra.
Det jag frågade var bara...
Förlåt, värva David Silva. De har Immobile i laget, han gjorde 36 baljor i år. Det är Lazio som kommer fortsätta satsa. De kommer vara med i toppen nästa säsong. Jag säger inte att Milan är där, men jag säger att Milan fan blir farliga nästa år.
Jag såg även att Chris Wood från Burnley ryktas till Lazio nu.
Ja, men, alltså, det är så typiska Lazio-värvningar. Jag älskar det. Jag älskar Lazio.
14 mål i Premier League den här säsongen. Ja. Ska man inte underskatta. Nej. Jo, min fråga var bara om Pirlos erfarenhet då är 5 dagar på U23-posten. Vad har då Matri gjort? Har han gjort någonting?
Inte vad jag... Han slutade ju spela nu.
Ja, exakt. Alltså, det är inte länge sedan.
Han har inte hunnit med något. Ja, det... Pirlo vill ju bara poola där ihop.
Nej, jag tycker att det är fan i mig otroligt att en så stor klubb, att en sån bjässe går på ett sånt chansspår som Pirlo och Matri ändå är.
Ja, eller så vet de någonting som du och jag inte vet. Vad det nu skulle vara. Men nej, men det måste ju vara en chansning även för dem. Herregud.
Skifte på ledarposition även i Roma här. Blev klart i dagarna.
Friedkin.
Nu ska väl papprena avslutas här under den här veckan. Men Palotta har ju tackat för sig efter 9 halvdana år. Man säga. Lämnat över då till Dan Friedkin och The Friedkin Group, som vars tyngsta, vad säger man, spelare i portföljen är Toyota. Men har sysslat med mycket nöjesindustri och filmproduktion och så vidare. Och vad jag förstår så är det sonen Ryan Friedkin som
Dan
blir
Friedkin
president.
Som är pappa, så Ryan blir, och sen så har han med sig sin högra hand, Mark Watts, som blir någon slags CEO då.
Han gillar man. Mark Watts. Konsiljere.
Konsiljere Mark Watts. Så kommer Brian Walker också in. Som är någon slags strategisk general i Friedkin Group. Så att det är ju businessgubbar här av hög rang som ska in i Roma. Jag kollar på dem här, det är därför.
Ja, men visst är det förtroendeingivande herrar du vilar dina ögon på?
Ja, det är det ju verkligen, men de är så extremt jänkiga. Man ska inte underskatta så att komma till huvudstaden, att komma till Rom. Så du får inte ett utseende. Det spelar ingen roll vad du har gjort innan. Ta 3 poäng. Match efter match. Det är det enda som spelar någon roll. Så att det de måste göra, det är ju att se till så att det finns bra personer som sköter Roma. De kan inte sköta Roma. Alltså, de kan inte värva spelare. Utan det är liksom, ja, men visst, sätt en organisation och sätt en marknadsplan. Eller liksom så här, vi ska stärka varumärket i USA och så vidare. De är säkert hur jävla bra som helst. Men i slutändan, allt kommer... När man kokar ner allt så måste de göra bra sportsliga prestationer.
Vi får väl se vart det här tar vägen någonstans. Jag tycker i alla fall att det känns skönt med en nystart, att Palotta är out och att det här förhoppningsvis och förmodligen leder till att man på något sätt kan då försonas med Francesco Totti, som var väldigt tydliga för några månader sedan och sa att jag kliver liksom inte ens in på Trigoria, och det kommer jag inte göra förrän den här ledningen är borta.
Det blir väl någon så här återföreningen.
Exakt.
Om de nu har hållit på med filmproduktion så kommer väl det bli någonting storslaget. Ja, Totti kommer in. Men som jag sa så har han ju valt agentspåret. Men om Roma kommer och vill ha in honom i Roma, vad ska han göra i Roma då?
Alltså är det inte 1,20 på att Totti inom ett år har lagt ner agenteriet?
Herregud.
Nej, det här var inget för mig.
Skojar. Så han inser att han måste jobba hårt för att bli en bra agent. Det är ju som med alla som har pengar. Ja, men jag testar det där, så är lite roligt. Du är inom fotbollen så här. Och så är man inte beredd att lägga ner jobbet.
Nej.
Men jag vet inte heller vilken roll han ska ha inom Roma. Alltså en otroligt trötta titeln team manager. Känns ju som att det var ju Balzaretti som hade den. Så nu är Balzaretti i Dasson.
Ja, nu är det ju De Sanctis. Nu är det De Sanctis som står där och meddelar fjärdedomar vilka byten som ska göras.
En sak om Juventus när Pirlo kommer in med Matri, som jag tänkte på, det var ju att Dejan Kulusevski ska in i det där laget. Mm. Häftigt i sig, och han gör en fantastisk jävla säsong, och jag tror att han passar perfekt in i Juventus där ute till höger. Han har ju i en Instagram-intervju med Cannavaro under coronan så höll de på Bobo Vieri och ligan, du vet. De håller på.
Liksom. Delvecchio.
Delvecchio och gänget. Men framförallt Bobo Vieri och Materazzi. Och självklart också då vad sa jag? Cannavaro. Fabio Cannavaro. Liksom, om du skulle bli tränare, för då var jag ju inte tränare. Det här är ju bara ett par månader sedan. Om du skulle vara tränare, vad föredrar du att spela? Då börjar Pirlo med att säga att det beror på vad jag för spelarmaterial. Nej, men sluta, säger Cannavaro. Alla har ett sätt att spela på. Så ja. Säg bara. Han bara, okej då, 4-3-3. Så det är 4-3-3 då han vill spela. Där passar ju Kulusevski in bra. Och Bernadeschi är fruktansvärt dålig, alltså det är något med hans löpsteg.
Men då tänker du Kulusevski ute till höger i då en tremanna. Ja. Ja, men jag tänker att det går ju att vrida på ett mittfält och ha liksom en mezzala roll också.
Definitivt. Han skulle kunna gå ner och spela där, men då får de göra om honom lite. Han är ju en hårt arbetande spelare, men jag tycker han är som bäst när han hamnar nära mål. Han får vara liksom en poängspelare.
Vilka tre man har mittfält Pirlo ändå var en del av.
Ja, Seedorf, Gattuso.
Ja, ja, och sen så är Juventus med Pogba och Vidal. Ja. Alltså den
Pogba, Vidal, Pirlo är ett underskattat när man pratar fotbollshistoria. Sanslös underskattat tre man av mittfält faktiskt.
Ja, det blir jävligt spännande att följa då. Alltså, vi har ju knappt hunnit andas ut efter avslutad säsong. Den nya säsongen har ju redan dragit igång på många sätt. Så att det blir kul och spännande att se vad Pirlo sätter för prägel på detta Juventus. Vad som händer med Ronaldo, om det görs några nyförvärv och så vidare. Vad tror du händer med Sarri?
Ja, jag vet inte om Fiorentina agerade lite för hastigt när de förnyade med Beppe Jacchini. Sen blev Sarri plötsligt ledig. Jag tror att man skulle haft lite mer tålamod. Det känns som att han är också italo-amerikanare, presidenten i Fiorentina. Hade för övrigt ett bråk här nu på sociala medier med Palotta.
Mm-hmm.
Där han gått rätt hårt åt Palotta liksom. Så här kan man inte driva en klubb och sådär. Och där Palotta då svarar på Twitter med att, är du fortfarande bitter för att jag sa till dig i New York det och det datumet, det och det året, att du aldrig kommer få ha en del i mitt Roma. För de hade då, som man får läsa mellan raderna, haft ett möte om att att Rocco Commisso skulle in i Roma och vara delägare eller någonting. Misstänk, eller det får man ju...
Han fick nöja sig med Viola. Det är det Palotta liksom försöker antyda.
Att han är bättre på det. Det har varit ju en kukmätartävling mellan de två. Men ändå så här, man ser det väldigt sällan mellan två presidenter sitta och twittra. Eller, fan, i USA så är det väl... Det är väl det man gör som president.
Men finns det någon grupp människor som har närmare till kukmäteriet än de italienskättade jänkarna?
Nej, det finns fan inte.
Herregud, vad tidigt är du ute.
Ja.
Alltså...
Det är tre meningar i samtalet. Sen hänger det.
Och man vet att alla är liksom, alla har köpt in sig på att det är så här diskussioner avgörs.
Ja, ja. Det jag skulle komma till med Dejan Kulusevski var hur som helst. Matri, Pirlo, Lo Stile, Juve, Glenn Strömberg som var tvungen att klippa hår om han skulle komma till Juventus på 80-talet. L'Avocato Agnelli med dubbla Rolex, alltihopa, du vet, du ska vara stilig allt. Och så såg jag bara en bild på Dejan när han liksom kör orten.
Nej, men det är väl från intervjun med Kutschikasslan här.
Just det, jag sett intervjun. Jag såg en bild därifrån. Är du med?
Ja.
Jag känner att det är lite remake på gång när han kommer till Juventus.
Ja, och i synnerhet nu då, med Pirlo som mister.
Jag tror
inte
det spelar så jävla stor roll, utan kommer det, Agnelli fortfarande där. Sen är det ju den sämst klädda Agnelli som någonsin har funnits, André Agnelli. Men skitsamma, det finns en stil i Juve, du klär dig på ett visst sätt, du liksom beter dig på ett visst sätt. Så att det var bara en clash jag såg,
ja,
i Kulusevski komma till Juventus. Det kommer inte vara några problem. Han har snart en skräddarsydd kostym på sig.
Och eftersom du inte kunde svara på vad som ska hända med Sarri, så kanske han gör klokt i att regga sitt CV på Randstad.se.
Ja, de är ju trots allt världsledande.
Ja, men det är väl klart att Randstad skulle kunna hjälpa Sarri att få ett nytt gig.
Ja, ja, definitivt.
Precis som de kan hjälpa även dig som lyssnar här.
Fråga,
som då behöver hjälp att kanske få ett jobb, kanske byta jobb eller kanske hitta någonting som ger lite extra cash vid sidan om studier eller så vidare.
Ja, men exakt. Och det kommer en höst här nu. Det känns lite vemodigt. Det känns lite uppförsbacke. Ja, men då kan man gå in på Randstad och i alla fall drömma sig bort mot en, liksom, ett annat jobb eller en karriär som man vill då... En annan väg att gå helt enkelt i sin yrkeskarriär. Så att, gå in på randstad.se, kika runt lite.
Wiseman får knacka på hemma hos Emil Holm och stämma i bäcken vad gäller filmningar. Och sen så får Maurizio Sarri regga sitt CV på randstad.se. Så ska säkert allting bli bra även denna höst.
Jag tror
det. Avslutningsvis skulle jag vilja dela ut en gulasch till vår kultur- och idrottsminister Amanda Lind.
Äntligen!
Som igår alltså avböjde att delta i Dplays allsvenska sändning och svara på frågor kring vad fan som händer med publiktillförseln på våra allsvenska och superettanska arenor. För nu går liksom klubbar på knäna, nu börjar det bli allvar, nu måste vi i alla fall kunna ställa en fråga och få ett jävla svar. Vad är det som händer? Det är folk på läktarna i våra grannländer. Mm. Förvisso i reducerad mängd, men ändå. Och jag har svårt att tro att liksom de stora ligorna ute i Europa går in i nästa säsong.
Det är 14 pers på IVA, Gusten, i hela landet. Typ.
Ja, jag tror ju inte att de stora ligorna heller går in i nästa säsong utan någon slags plan. Och det finns en förklaring till en stegvis och gradvis liksom återinförsel av publiken på läktarna. Men Amanda Lind är bara tyst.
Jag vill inte bli partipolitisk, men det är ju inte så att våra politiker de senaste åren har glänst direkt vad det gäller supporterkultur och alltså frågor kring fotbollen generellt sett. Och de glänser sannoliken inte nu heller.
Nej, du har ju Shekarabi också på spelet.
Alltså Shekarabi på spelet, den är... Alltså. Han har ju inte fattat någonting. Han har inte fattat liksom vad licensieringen utländska... Han har inte förstått någonting. Att straffa de licensierade bolagen, det är idiotiskt.
Mm. Det blir så att säga motsatt effekt. Liksom. Mm. Nej, men jag tycker i alla fall att Amanda Lind ska ha en gulasch för att hon i alla fall inte kan ställa upp och svara på frågorna. Ja, men ge ett negativt besked då, men ge i alla fall beskedet. Kör inte huvudet i sanden och liksom pip iväg någon annanstans och hänvisa till någon presssekreterare.
Jag tror inte hon har någon susning om vad fan hon ska säga.
Det är klart hon inte har. Alltså,
det finns ingen plan. Det är ju som...
Det är vecka 32. Det är som nu är det i och för sig vecka 33, men det är så här, det här, nej tack, jag kan inte vara med och ställa upp. Det verkligen andas, det är ju, det är semester.
Ja.
Det här kan vi väl ta i september någon gång. Nu är det för fan.
Kanske man inte skulle ha blivit politiker. Nej. Kanske man skulle ha blivit lärare och få 8 veckor semester istället, om det är det man vill.
Ja, vi får i alla fall se vad som händer med detta. Jag såg i alla fall att nu får klubbarna i divisionerna under division 1, tror jag. Mm. Nu får de i alla fall släppa på 50 pers på matcherna. Ja. Det är kul.
Ja,
det är någonting.
Även om det är steg i rätt riktning, men det är väl någonting som du säger.
Mm. Vi kanske i och med det ska avsluta för dagen. Jag ska åka ut till landstället, ratta in morden i Sandhamn på C-more.
Klart du ska.
Ja, ta ett
litet... Lena ligger liksom före mig. Jag hamnar efter för jag håller på med annat.
Ta ett litet break här innan det är full patte med fotbollen
igen. Hur långt är det till ligorna drar igång igen? Kan du inte bara påminna våra lyssnare om det?
Premier League 12 september.
Ja,
Serie A 18 september.
Ja, lite senare.
Ser man på Simor. Ja. La Liga kommer väl igång i samma veva i med det. Och jag menar fram till dess så är det ju PGA-tour och det är NBA och, så det är ju bara skaffa ett Simor-abonnemang. Kika på Alexandra Rappaport och gänget ute i Sandhamn. Jävlar vad det smäller där. Och så ladda upp
inför en ny norrbagge med och grejer också såg jag.
Alltid en norrbagge för att växa.
Hur ska vi liksom sexa till den här serien på något sätt? Vi tar in en snygg norrbagge. Ja. Spelade ett svin i förra serien jag såg honom.
Nej då. Hörru, med det sagt då så säger vi på återhörande igen på fredag. Då tillsammans med en god och kär vän.
Mm.
Så att Toto Balotto rullar på. Missa heller inte vår andra podcast Never Forget som vi gör på Spotify. Den här måndagen så minns vi bland annat Paolo Rossis fantastiska karriär och det väldigt, väldigt bortglömda Toto Nero i och med då att allting slutade med ett VM-guld för Rossi och Italien.
Och det man faktiskt kan göra som ett tips, har man 20 minuter över, för det här är ju en kort podd, ja, men checka igenom biblioteket. Är det någonting som ni blir intresserade av? Även om man lyssnar 20 minuter då, så kanske ni, ja, men ert minne växer, eller så lär ni er något som ni inte har hört förut. Eller hur, Gustav?
Så är det. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja lyfta på hatten för presidenten i Spartak Moskva. Han ruttnade igår, Thomas. Har du Har du hängt med här?
Jag älskar när ryssar ruttnar.
Ja, nej, men det är nämligen så att Spartaks ägare Leonid Fedun, han, alltså topplocket gick efter 2-2 mot Sochi igår. Sochi fick två tveksamma straffar. Så att Fedun tog till orda och dundrade ut: jag vill inte vara med om dessa arrangerade pajaserier. Jag kommer imorgon att meddela att vi drar oss ur ligan. Låt dem fortsätta utan oss.
Respekt ändå.
Ja, det måste jag ändå säga. Tycker också att det verkligen är nästa nivå. Det är next level shit i ryska Premier League då. När domarna erbjuds möjlighet att av förbundet genomgå lögndetektortest. Huruvida det har varit köpta matcher eller inte.
Fan, skicka Strömbergsson till Ryssland. Är du rasist? Första frågan som kommer.
Och sen sätter sig Steffe Pepsi där. Var det hans?
Steffe Pepsi så rattar.
Lögdetektor.
Oh. Ja, hörni, tack för att ni lyssnar. Vi är som sagt tillbaka med en kär vän på fredag. Vi ska snacka Champions League bland annat, eller hur, Gustav?
Det ska vi. Vi hörs då. Ciao tutti.
Ciao tutti. So we go.